Bröderna Stafsbro, en dotter, ett liv. Av Anson, 2020. Inläst av Helena Zetterman och producerad av Bokea. Kapitel 1. Familjeförbannelsen. Barcelona 2026. Lovisa Romin Alejandro dos Santos avled direkt när tåget träffade hennes kropp i 90 km hastighet strax utanför stationen Estacio de Barcelona Sans. Döden var omedelbar och hennes sista tankar tog hon med sig till andra sidan där hon nu gjorde sällskap med sin mor Kristina, sin far Matteus och sin biologiske far Gregors. Angelique Bonnet, Andreas Stafsbro och dottern Lucia hade nyligen flyttat till Skåne där de köpt ett mindre slott utanför Hässleholm i byn Sösdala. En gång hade slottet Vannaröd varit en samlingspunkt för julbord och konferenser. Många var de par som haft sin första eller bästa dejt på slottets berömda söndagsluncher. Nu hade det stått tomt i 10 år. De hade båda krävande arbeten. Hon inom politiken där hon sedan några år var en av de mer välkända profilerna i Miljöpartiets ledning. Han som vd för familjeföretaget Apostlarna Inc. och en lång rad dotterföretag som tillsammans nu hade drygt 20 miljarder euro i tillgångar. Allt grundades av Andreas farfar Jakob Stafsbro, chef för tygförrådet vid regementet P6 i Kristianstad. Tillsammans med Försvarsmaktens högsta ledning och vapentillverkaren AB Bofors organiserade han i hemlighet illegal försäljning av krigsmateriel till bland andra Sovjetunionen och Östtyskland under en lång följd av år. I utbyte fick han mark i 3 länder, Italien, Jugoslavien och Turkiet, som sedan exploaterades till turistparadis. Det var först efter Jakobs död som den övriga familjen fick kännedom om den enorma familjeförmögenheten som nu blivit Andreas uppgift att förvalta. De senaste åren hade han fått dra det tyngsta lasset själv i företaget sedan hans egen far Marcus dött i ett attentat i Turkiet. Hans farbror Matteus hade också avlidit, inlagd på psykiatrisk anstalt efter att ha förlorat förståndet och mördat 3 personer. Det hängde ihop med Lovisa det också. När Matteus fick veta att han inte var hennes riktige far brast det för honom helt. Och av de 3 han dödade var det väl egentligen bara Lovisas biologiske far, ungraren Gregors Lato, som det fanns någon logik bakom, tänkte Andreas. Andreas andra farbror, Lukas, den ständigt leende charmören som ägnat hela sitt liv åt bedrägerier och småstölder utan att någonsin åka fast, greps till slut av polisen. Han dömdes till 7 års fängelse som han sedan ett par år hade börjat avtjäna på anstalten i Mariestad. De hade bott i Göteborg några år, men Angelique hade tillbringat mer tid i Stockholm än i hemstaden och Andreas hade åtaganden över hela världen genom familjeföretaget. Planen var nu att finna en lugn oas för familjen att njuta av tillsammans. En plats där Lucia, som precis fyllt 1 år, skulle växa upp i lugnet nära naturen. Angelique älskade omgivningarna kring slottet och engagerade sig stort i att anlägga trädgården, där de skulle odla sina egna grönsaker och kryddor. Andreas, som var en kompetent man på många områden, var född med tummen mitt i handen och nöjde sig med att anlita hantverkare som renoverade slottet till toppskick. Beskedet om att Lovisa, dotter till Andreas farbror Matteus, hade avlidit i en tågolycka kom som en chock för både Angelique och Andreas. Det var bara en vecka kvar till julafton och all julstämning försvann i ett slag. Det vilar en förbannelse över hela din familj, Andreas. Hur många ska behöva dö innan det tar slut? Varför skulle hon ta livet av sig nu? Är du helt säker på att det inte är dina turkiska kusiner som ligger bakom detta? Andreas skakade på huvudet när han lyssnade på Angeliques ord. Det hon sa kunde lika gärna ha varit hans egna tankar. Han mindes med en rysning hur han på bara några få dagar fått veta att hans...